Okej, då börjar vi. Välkomna till seminarium om massdistribution i IP-nät. Jag heter Peter Nau och ska hålla ihop det här. Mest fånga upp era frågor och fördela ordet under diskussionen. Innan jag börjar, några housekeeping. Ljudet spelas in för eftervärlden och för vår egen behållning i senare skede. Så att när vi tar frågor så tar vi det gärna med en handmick som, nu missar jag ditt förnamn, Therese springer runt med, eller så springer jag runt. Och är det så att ni sitter långt bort och inte hinner vänta på micken så försöker jag repetera frågan, men bästa är om ni har lite tålamod. Det var det. Vi har börjat med att dela ut talargåvor till talarna. Det ger dem extra självförtroende och så gör att de tar ansvar för att göra bra ifrån sig, vilket jag är säker på att de kommer att göra. Vi har två talare idag. Vi har Adrian Popesco som är professor på Blekinge Tekniska Högskola som ska börja och ge en ganska stor överblick över området. Och sen ska Andreas Dahlström från ett företag som heter Perialism fortsätta och djupa ner sig lite mer i peer-to-peer-aspekter av det här. Innan jag släpper iväg Adrian om ett par sekunder så tänkte jag bara, jag vet inte om ni är intresserade av sånt, men jag tycker att det är spännande att reflektera över massdistribution i IP-nät bara som rubrik för seminariet. Varför och vad är det? Och vad vill vi distribuera mass? Vad innebär att distribuera mass? Är det till många så funkar ju internet för det redan idag. Det är ju precis vad internet gör. Det levererar en massa saker till många. Men det måste vara samtidigheten man avser. Samma sak till många samtidigt. Okej, det var en truism. Men att vi har det behovet skulle jag vilja och luta mig på Andrew Odlysko som är en forskare som har suttit på AT&T Bell Labs i massa år och nu sitter som professor på ett annat universitet i USA. Han liksom ställer kritiskt frågan varför, vilka affärsmodeller och vilka tekniska teknologier är det som styr att vi har ett behov av mass? Vi har tv-broadcast som bara hade en möjlighet att nå alla samtidigt. Det var enda alternativet. Idag har vi hela kartan av alternativ möjliga. Så att det här behovet av massdistribution, det kommer sig delvis av att vi har en teknologisk historia och att vi har en affärsmässig historik som sitter fast i många av aktörerna på den här. Samtidigt som det dyker upp, och det tycker jag är det mest spännande, en massa nya användningsscenarier där stora mängder information samtidigt till många blir relevant som inte baserar sig på de tidigare modellerna. Så jag vet inte om vi kommer in på den här affärsnivån. Den gjorde sig väldigt tydlig för mig när jag försökte rekrytera ytterligare en talare till det här seminariet. Fick tag på en ingenjör på ett av de största operatörerna i Sverige, så har jag inte sagt för mycket och inte för lite, som var supersugen på att komma hit och prata, men fick veta av sin företagsledning att det här pratar man inte om. Det här är ett hett område just nu. Massdistribution, vi behöver det med stöd av det jag sa nyss. Det finns mycket affärsmodeller som baserar sig på att det funkar att distribuera samtidigt. Och det investeras mycket, men kompetensen och kunskapen om teknologierna är förhållandevis lite spridd. Och det är precis det som jag tänkte att vi skulle börja och åtgärda idag. Så Adrian börjar, han har presentation, vilket Andreas också har, som de delar med sig. Och de har säkert båda digra läslister att dela med sig av för fördjupning senare. Och så ser jag fram emot era frågor. Spar gärna frågorna till någon enstaka fråga mellan presentationerna, men annars tar vi frågorna efter att båda Adrian och Andreas har pratat. Okej? Okay? Varsågod.
Tack, Peter. Jag heter Adrian Popescu och jag är professor i telekommunikationssystem vid Blekinge Tekniska Högskolan i Karlskrona. Detta är ett projekt som vi har haft finansiering från Internetfonden under 2007 och 2008. Dessutom är det så att projektet fick finansiering innan 2007 från Euro NGI, Next Generation Internet, som det kallas för. Idag kallas för Euro NF, alltså det europeiskt samarbetsprojekt där man stödjer olika möten och olika professorer, europeiska professorer som man träffar. Och då projektet hette ROVER, Routing in Overlay Networks. Idag är det här projektet fortsätter fast i ett annat område i sömlös kommunikation. Och nu ska jag starta prata om själva presentationen. Tyvärr är det så att jag kommer att byta till engelska. Jag menar, det här är ett föredrag som gör för engelska. Jag hade inte tydligt för mig om det är svenska eller engelsk version. Så jag vill gärna tala engelska eftersom det finns ganska många begrepp som ja. Okej, så jag byter nu till engelska. Very shortly, this talk is first. The first part of the talk is about this cache-based content distribution network, which is a commercial product. I could say like that, and the technology is quite mature. It is not too much to do research on this technology, cache-based, or some people call it proxy-based, or myself I call it surrogate servers that replicate the content from a content server. So I very shortly go through the main questions about this technology and what are the questions, operational comparison, etc., etc. Then the second part of my talk will be on the research projects supported by Internet Fund and ROVER, Routing in Overlay Networks. And there are some particular questions regarding ROVER, that means architecture, middleware, QoS routing in overlay network, BitTorrent media distribution, and overlay multicast network. I would like also to say in the beginning that this research project has had quite good results, just to mention three PhD theses within 2 years, introduction. Currently, we have three important developments in telecom. That means irreversible move towards IP and chip-based networking, deployment of broadband access for home network and wireless access networks, and also expansion of mobile communication systems. The consequence of this is that we have today appearance of more advanced and more bandwidth-demanding applications, just to mention IPTV, online gaming, etc., etc. Connected with this, we have a plethora of requirements. That means multicast facilities, high bandwidth, low delay, jitter, low packet loss, etc., etc. Even more, we have some other constraints in terms of billing, authentication, and copyrights. And all this puts a strong demand on a need for unified architecture solution, which is independent on the access network and also independent on the management system used for the particular content distribution network. Content distribution network, why? Well, I could define them like are networking solutions where high-layer network intelligence is used to improve the performance in delivering media content over the internet. By high-layer network intelligence, I mean layer 4 to 7 in the OSI stack. I mean transport protocol and application layers. And there is a content distribution value chain, which is this. I try to plot it here. We have a content creation part. We have a content ownership, we have content aggregation, we have content distribution, and content consumption. This could be a good starting point to discuss a fresh model, Because each of these parts may bring in money, you know. But yeah, see, this is not these questions are not the focus of my talk. So history, we have a first generation content distribution network which was focused on web documents. And now we have particular focus on video on demand, audio on video streaming. And yeah. Types of content distribution network. This is very important part. We have, these are old generation unicast CDN that, namely, we have a centralized server that hosts the content. And then we use unicast communication to provide data transfer to different users interested in this content. And this solution was good for low demand content or content that is customized to end users. Today we have this cache-based content distribution network, which is commercial product, just to mention Akamai, you know, the biggest content provider in the world. They have 80% of the market in the world. Here we have a replication of the content to different content nodes. They are called content node or, as I mentioned, surrogate server, cache server, whatever you want. And they are distributed across the internet in different domains. And by doing that, by replicating the content to places which are close to different end users, you save a lot of resources in terms of bandwidth. You provide better quality of service, quality of experience, et cetera, et cetera. So there are two classes available here, application-based CDN and application network-based CDN. I will develop this on this later. These are research questions, peer-to-peer content distribution network. The difference compared to cache-based content distribution network is that instead of content nodes or surrogate servers, we have PCs. And it's fine, but it has a problem. This, you know, PCs may come up, start up, or close down. So the control mechanism must be much more responsive and dynamic to be able to handle such situations with churn. It is called churn. And we have this, overlay routing that may improve the performance. And here we have done a lot of research. And among them, it is reflected in a PhD thesis, will be defended on Monday, October 27. Then we have multicast CDN. Multicast CDN, we still have a multicast concept, but not at the IP level, but at the application level. And this provides some advantages. The question is, how much advantage is this application-based multicast CDN? And we have also done a lot of research on this, and among the others, we have a PhD thesis that has looked at this comparison of IP and application layer multicast. Today, Akamai is the biggest CDN provider with cache-based CDN. They have about 80% of the market, the whole market, world market. They have more than, 12,000 servers spread all over the world and more than 60 countries, and they are really big. And we have also Mirror, iMage, and Limelight Network. They are smaller. And also little bit differences. I mean, I'm not developing on this. So the main concept is that to duplicate the content hosted on centralized server. And these cache servers are distributed globally, and they serve to distribute the content. In practice, what does mean that? This is an example. For instance, I have the content server in Stockholm. And instead of transmitting, and here I have different end users, they are watching different movies or things like that, you know. Instead of asking to download the content from the central server in Stockholm, we have these surrogate servers, cache servers, which are placed close to a group of users. And by doing this, I save resources. I improve performance. Think about that I don't need to download from Stockholm, but from Karlskrona or from Malmö or something like that. But of course, this puts a lot of demands in terms of more intelligence control mechanism to provide, for instance, what happens if the content, which is available here, is updated. And then I may be forced to go to this server to take the most updated content. So it puts the demands in terms of overlay routing. So also another point that's important regarding this type of CDN is that client-server communication flow is replaced by two communication flows, namely one from the central server, content server, to the surrogate server, and the second one from the surrogate server to the client. So, main functional components. We have content distribution. That means moving the content from source towards users. We have request routing, selecting the best location for retrieving the requested content. That means maybe this is not the best server, but maybe from here. So I do a request router. And then I have content routing. The content must be also routed to the client. And then content processing and AAA authorization, authentication, and accounting. Now, let's suppose that I'm a content provider. So I have a content which is placed in some server somewhere in Sweden, Stockholm, for instance. So how can I provide this content distribution service? Well, there are different choices. First of all, if I have money, I can build and manage my own content distribution network and also develop it. Or if I don't have so much money, then I buy services from specialized content distribution network owners. Observe, please. There is a difference between this type of CDN owners and CDN owners, that also own the network. So CDN owners are only application-based CDN. They don't care about the network. They don't have any picture below, I mean, below IP. They don't know about that. They only work at the application layer. And so the performance is good, but not as good as in this case. I buy a service from CDN owners that also offers specialized CDN cache service as a managed service. That means they own everything, not only the CDN chain, but also the IP network, the access network, routing, et cetera, et cetera. So by doing that, I can provide the best quality of service, best quality of experience. So CDN owners have all the IP visibility as they own and operate a network. Observe, please. The difference between this is mainly regarding money. Do you have money, you go here. You have less money, you go here. And less money, you go here, you know. Some very short comparison, comparison. Selection of cache server. In the case of application layer CDN, I mean, I'm talking about this one and this one. See this network layer, application layer CDN and application and network layer CDN. So application layer CDN, I select based on the information from DNS. I select the cache server. In the case of network-based CDN, I have more facilities here, so I use the actual source location of the request. So to provide best, you know, not best quality of service to the end user, but also best revenue to myself as a content provider. Rerouting around congestion. In the case of congestion, then I don't forget that I'm working in the application layer. Then I have some relative performance of alternative route, but I cannot control the IP. Observe, please. But here I can control the IP routing. Then I have more facilities and, yeah, better performance here. Content node location. How do I locate the content node? You know, here is this data centers that are typical for this data center. Just to mention the Akamai data center, big data center that provide the location of content node. But here I have routing centers that provide this information. Load balancing. How do I balance loading? You know, content requests are distributed based upon the resources available in cache servers. Have nothing to do with the network. But here I also take consideration, give consideration to the network, you know, congestion. Knowledge of end user. I use DNS, and here by having access to IP, it's easier to do it. Some important challenges. Oh, I should go farther. Quickly. Where to place a cache server? This is a big question, you know. You can play, there are different mechanisms, you know, it saves you money by placing, choosing the right place for cache servers, you know, close to hotspot, you know, concept or, you know, tree base or, yeah. Which content to outsource? You can outsource the whole content, you know, the whole movie. But maybe it's not the best solution. It's simplest, but it demands a lot of resources, you know, traffic and et cetera. What practice to use for selected content outsourcing? You can do it by push. Push means that it is a content server that sends the content to surrogate servers. Or by pull. It is a client that, in the case of cache miss, then I go to the content server and I take the content from there. This how to exploit peer-to-peer technology, I will answer it later. How to exploit data mining over CDN. How to exploit content personalization to improve the performance. This is, the main concern here is with the integrity of users. And what model, you know, because of time shortage, I do not develop too much on this. I'm sorry. So, but I can, after that, I can answer your questions. You are welcome. Now, Rover. Routing in overlay networks. It is supported by Internet Foundation 2007-2008. Focus media distribution in overlay networks. Particular focus was on QoS-aware overlay routing, middleware mechanism for media distribution, and stereo protocol for multicast distribution. The team, myself, David Ehrman, his PhD now, he defended in March the thesis on BitTorrent media distribution. Doru Contanescu, he's with BTH. David Ehrman waiting for associate professorship. Doru Contanescu, he defended the thesis in December 2007. On multicast, application layer multicast. He's now with HiQ, Kaskrona. Dragos Eliev, he will defend the thesis on Monday, October 27, on unicast QoS routing. He's now with business security in Lund. Another PhD student here, recently employed, and also I'm waiting for Karel to be employed as a PhD student. So these are the thesis I was talking about. Overlay multicast network, elements, architecture, and performance, on BitTorrent media distribution, and on unicast QoS routing in overlay network. We also have two journal papers, December 2007 and July 2008, 12 conference papers, and 3 technical reports. Other concrete results. We have not yet completely implemented dedicated middleware. I will develop a little bit about that later. Framework name overlay routing protocol to provide QoS aware service on top of IP best effort service. Simulation study of this. We have simulators, simulation model for ORP. And modification and suggestion, extension suggested to the BitTorrent to make it treatable for use in providing streaming video delivery service. Simulation study of the suggested BitTorrent modification and extension. And also comparative study, simulation study of 3 representative categories of overlay multicast network. That means this is a tree base, tree first, application layer multicast infrastructure. This is mesh base, and this is hierarchical base multicast. This is architecture, Rover architecture. We have a particular Rover middleware, with the help of which we can provide upbit transfer between different overlays here, implemented by us, and different Let me call them again overlays, structure and non-structure. You know, structure with distributed hash table base, and non-structure, they don't have that, you know, IP addresses instead, and here is it. And this is very flexible, and you don't need to, you know, you don't need to, you just develop your application and you put them there and you test and, yeah. Middleware. So softwares are bridges and abstract underlying components of similar functionality and exposes this through common API. Object-oriented API. I'm sorry. It is based on the key-based routing suggested by the people who developed CHOR code. Intended to work on top of both structure and unstructured underlines. So compared to this, KBR is what's suggested to work only on top of structure. Quick integration is a very, very big advantage, and also easy to develop, evaluate, test new protocols. And, you know. Again, I'm sorry, I'm going quite fast because I'm looking at the time. And so Unicast QoS routing. It is like this. Routing. It's a process we are now at the application layer. So this QoS routing, it uses Nutella as a transport layer, I could call it like this. It uses Nutella, you know, messages, et cetera, et cetera. So this QoS routing only provides finding the best QoS routes from a sender to a receiver. And this is a peer-to-peer technique. That means you may traverse different nodes. And you handle also churn. I mean, node may disappear. So this is a fundamental question you have to answer. For instance, an example, find a path from node A to B with a minimum of 1 megabit per second capacity, such as the delay does not exceed 100 milliseconds, and the packet loss probability is no higher than 0.01%. Observe, please, the picture is very complex. You may have type of metrics, type additive, multiplicative, and min-max, you know, bandwidth. You have to handle with all of them. So further, you have other particular difficulties. You know, you have multiple constraints. I mean, you may have to provide constraints both for multiple, you know, additive and multiplicative, for instance. You have a dynamic environment, presence of churn. And also, it is a demand for real-time performance. I mean, the protocol should answer in a real-time way. And there are different, it's a lot of optimization algorithms here. They are reported in the PhD thesis to be defended on Monday. And we use this self-adaptive SAMCRA and Simplex today. But also, you know, for non-linear, for instance, this is for linear constraint, but for non-linear constraint, you may use particle swarm optimization and so on. I'm not developing on this anymore because time shortage. So research has been done on finding paths suitable for transporting multimedia flows. Path selection is done such as to satisfy a set of simultaneous QoS constraints, reacting to path failures by reallocating flows to backup paths, and implementing this functionality in an overlay network spawned by end nodes without changing the infrastructure. I'm not developing any more on this, but just to say that the experiments have shown that this protocol, there are two protocols in this, route discovery protocol and route maintenance protocol. They really do work well and provide QoS-aware service. The cost has been observed to be maximum 1.5 of the residual network capacity. I mean, because of these protocols, it's not much. And now we are implementing this with socket, and the idea is should be tested in Planet Lab. BitTorrent. The idea was to use BitTorrent to develop mechanism to further develop it for adapting BitTorrent for near zero delay video on demand. So contributions. This is another PhD thesis. Overview of distribution mechanism for streaming media, comprehensive set of traffic models at session and message level, and modification of extensions of core algorithms. Again, I'm not developing too much this, but just to mention that we need to modify this selection process. You know, BitTorrent is swarm-based. I mean, there is no lookup, no routing, no nothing, only data dissemination. So we need to, in order to use it for media distribution, for video distribution, to improve bit selection, peer selection, and provision of QoS guarantees and data transfer, such as to maintain ordering of pieces to be consumed and keep playback deadlines. So simulation results have shown the feasibility of this solution, and this research is continued now by David Ehrman. He has been granted by Internet Foundation for 2008. Starting from July 1st, to implement this research. Overlay multicast networks, there are advantages and disadvantages on this. And the main advantage is flexibility. You don't need to change, you know, IP multicast, it is still here, it is there, but yeah, still people are hesitating to use it. So this could be an alternative solution, this overlay multicast network. And there are some drawbacks, however, related to this. And we have looked at them. So we have done look at three first, this application level multicast infrastructure, mesh first, Narada, and hierarchical architecture, NICE. And we have a big simulator. We have looked at protocol scalability, dynamics, and QoS facilities. And new results have been obtained with regard to resource usage, QoS, group management, et cetera, et cetera. This is, for instance, a simulator. But I'm not developing this anymore. Very fascinating research. I repeat the results, 3 PhD theses, 2 journal publications, 12 conference papers, 3 technical reports, the research project that continues the research on BitTorrent, and now this architecture is followed up by a similar architecture used for seamless roaming. That means to provide a seamless roaming solution based only on software, no hardware. So, thank you very much. And I'm sorry if I...
Oh, no worries. Tack så otroligt mycket. Vi hade kunnat låta dig prata längre. Du får chans när Andreas har talat att fördjupa dig. Okej, okay, tack så mycket. Välkommen Andreas Dahlström. Perilism. Ska byta PC här bara. Är någon som hade någon fråga direkt här medan vi... Enda i teknikväg jag saknar är en backchannel, men det kanske ni sitter i redan i någon IRC. Jabberspace någonstans. Så skulle vi vilja ha en publik backchannel här bakom oss på så att ni kunde få era frågor i realtid bakom ryggen medan vi pratar. Kan inte Einar ta med sig det hem och se till att det funkar nästa år?
Okej, jag heter alltså Andreas Dahlström och är grundare och teknisk chef på ett företag som heter Perilism, som ägnar sig åt att bygga transportlösningar och lagringslösningar på baserat på P2P-teknologi. Idag så Adrian gick igenom en lite högre överblick utav den, tänkte dyka ner i P2P-distributionen lite mer djupare. Och det jag tänkte kolla speciellt på är ett av de största problemen vi ser idag på internet, nämligen videostreaming. Så jag tittar djupare på det. Så den första frågan är, behöver vi bry oss om videostreaming? Om vi tittar lite grann på vad som har hänt med trafik på internet. Så för några år sedan, 2006, stod video för ungefär 12%. Här har vi det jag lite fult kallar det illegal peer-to-peer. Det är allt inte illegalt, allt inte stulet content, men rätt mycket är det. Och det här är också vad vi kallar en tidigare generation av peer-to-peer, som till exempel BitTorrent eller Direct Connect eller andra sådana fildelningsnätverk. Här är 2006. Här är idag. Här har videon stigit ordentligt. YouTube är populärt. Tittar vi 2 år fram i tiden till, så ser vi att då är det nästan uppe i halva. Nästan halva av den totala trafiken på internet börjar utgöras av video. Så det här är ett stort problem. Det här är enorma mängder trafik som konsumeras. Och tittar lite grann på hur streaming idag fungerar, så kan man konkludera det med att det är dyrt. Det kostar massor av pengar, för det är mängder av data som ska skicka. Så att priserna går ner, men det är fortfarande stora kostnader att skicka video över internet idag. Det lider av ganska allvarliga skalproblem. Speciellt om man vill ha till folk som är på samma ställe. Så. Och antar att ni har upplevt det här själva i vissa fall. Om man vill titta på lite bättre kvalitet på video, så är det ett rad olika kvalitetsproblem. Det hackar, det stoppar. Och man får olika typer av bildstörningar. Förenklat kan man säga att det här beror på att det finns någon svag länk på internet. Om vi gör en jätteenkel bild från en streamingserver till en tittare där borta, så har vi någon svag länk på den här kedjan, så kommer den att vara den som bestämmer hela kedjans kapacitet, hela länkens kapacitet. Så det här gör att det blir ett väldigt sårbart system. Det är också så att streaming, framförallt streamande video, är speciell. Om en fil jag laddar ner tar dubbelt så lång tid, det gör inte så jättemycket, men om filmen inte levereras rätt ström, rätt hastighet, då stannar filmen. Så det slår direkt igenom. Det här gör att man inte heller till ISP:ernas förtret kan använda traffic shaping algoritmer och andra sådana sätt som man normalt kunnat begränsa trafikflöden, för att video är lite av och på. Om vi bara, Adrian gick igenom det här så att jag kommer att snabbt gå förbi det här. Om man tittar på de klassiska sätten att streama video över internet idag, så hade man en, här är det vi kallar unicast streaming. Man har en streamingserver, man skickar hela filmen till alla tittare. Och problemet med det här är att det är enorma mängder bandbredd vi talar om. Och det skalar väldigt dåligt. Vi når inte så många, desto längre bort de kommer, desto sämre funkar det. Och som Cubic uttryckte, man behöver ha ett radhusområde med servrar för att kunna hantera det här. Så att det är en kostsam lösning. Klart, mänskligheten är ganska innovativ, så vi har tittat på nya varianter. Det här var lite samma sätt kan säga som CDN fungerar. Här ställer vi ut en jättemassa distributionsservrar runt om i världen, i princip i varje operatörsnätverk. Vi skickar det bara en gång dit och så får det därifrån spridas utåt. Och det är för att komma runt de begränsningar vi har. Och här har vi löst en viss del av problemet. Men fortfarande så använder det väldigt mycket bandbredd. Det skalar bättre, men vi är inte framme ännu. De här kan också ha problem med att hantera väldigt många tittare på samma plats. Och det är dyrt. Att ha alla de här produktionsserverna stående runt om i världen kostar pengar. visa något annat som vi håller på med. Och som Adrian också nämnde. Tanken är att istället för att ha massa distributionsserver ute, så gör man istället så att varje person som tittar skickar också vidare det här till några välvalda grannar eller andra personer. Så i det här exemplet så skickar streamingservern här, den skickar lite såna här hackade strömmar. Det betyder att det kommer, det är inte hela strömmen som går till varje person. Så i det här fallet så skickar den en tredjedel av datan till tre olika personer som skickar dem vidare till varandra. Och, så att de får som pusselbitar av varandra och i realtid så bygger de ihop där. Och det som man kan se från en sån här bild då, att det var karaktäristiken för sånt här distributionsnätverk, det är att det konsumerar väldigt lite bandbredd. I det här väldigt triviala exemplet så har faktiskt sändaren bara skickat filmen en gång för att nå alla de här. Och vi kan se besparingsgrader på upp till 98% av bandbredden. Där kommer att variera lite olika scenarier, men det, uppåt de nivåerna kan vi nå med det här. Det är många olika som har visat att man kan nå ungefär sådana nivåer. En rolig sak med P2P-nätverk är att vanliga datasystem man bygger om får problem när man får väldigt mycket tittare eller väldigt mycket användare. P2P-nätverk är helt motsatt. De ska, eftersom varje person som kommer in till P2P-nätverket tar någonting med sig, det vill säga sina egna resurser, så skalar de bättre och bättre desto fler som kommer med. Så att problemet är snarast när det är väldigt få. Och man kan bygga de här så här så att man egentligen låter varje sån här liten dator agera mediaserver eller streamingserver. Och då får man ett väldigt trevligt och robust nätverk. För att man är inte beroende av att en server fungerar. Och en annan trevlig aspekt är att det är ju faktiskt så att alla som mera P2P-nätverket deltar ju med sina egen utrustning. Så att underhållskostnaderna i sådana här nät blir väldigt låga eftersom man inte har någon hårdvara att hantera. Så, P2P kan vara ett intressant alternativ. Då kan man fråga sig, varför inte bara använda BitTorrent? Idag så står det för en väldigt stor del av trafiken på internet och det verkar ju fungera bra. Det fungerar bra för vissa saker. Men det finns några aspekter att tänka på. Om man nu tänker att man har 10 000 eller 100 000 eller 1 miljon tittare som alla som ska prata med varandra, så finns det jättemånga sätt att göra det här på. Antalet permutationer blir väldigt, väldigt stort. Det här gör att man kan göra väldigt rätt och väldigt fel. Så att man behöver tänka till rätt bra hur man skickar data i ett P2P-nätverk. Så att den mest grundläggande frågan är, vem ska skicka till vem? Och det är en fundamental fråga i ett sådant här nätverk. Och gör man fel här, så är det rätt, så kommer det ge dramatiskt stora skillnader på hur mycket bandbredd man kan spara i ett sådant här nätverk, vilken kvalitet som slutanvändaren kommer att få, och också hur nätverken mår. Jag ska visa en stäv. Här skulle man kunna säga att det är lite grann som BitTorrent beter sig. BitTorrent är en fantastisk uppfinning, men den har en grundantagande i sin algoritm. När man ska välja vem man ska prata med, så får man ett slumpmässigt urval av kompisar att prata med. Och slumpmässigt har faktiskt ett antal bra matematiska egenskaper, så det är bra i vissa sätt. Men det optimerar bara för den som laddar ner egentligen. Det är gjort därifrån det har kommit, därifrån det har sprungit. Så att man ser här hur den här röda pilen här ska försöka visa hur trafiken går i ett sånt nätverk. Och då de går kors och tvärs utan någon egentlig tanke på om jag skulle kunna hämta det från grannen istället för att hämta det från Australien. Det finns ingen sån, det finns lite mekanismer, men grundresultatet blir att trafiken går kors och tvärs i nätverken. Det här är väldigt problematiskt för framförallt ISP:erna, för att det blir enorm massa onödig trafik som går åt alla möjliga håll. Skulle jag kunna få lite vatten? Ja. Att jag håller på att bli. Tack. Så, ett sånt här nätverk kommer att slå väldigt hårt på operatörerna. Det ser man idag, de är väldigt olyckliga med del PTP-trafik. Och det kommer att slå på kvaliteten till slut konsumenten också. Ett variant på det här då, det är att man, när man väljer vem man ska prata med, så på något sätt så tar man reda på var det finns information på bättre ställen. Ett sånt nätverk skulle schematiskt kunna se ut så här. Det vill säga, om jag kan så hämtar jag det från grannen istället för att hämta det från Australien. Så att här håller vi trafiken lokal. Och i idealfallet så belastar vi bara vår närmaste router i nätverket. Och det här får, förutom att det är bra för konsumenterna, så betyder det här att operatörernas nät belastas mycket mindre. Och det gör också att man inte lika lätt kommer in i bottlenecks någonstans i nätet. Jag tänkte bara några punkter om vad jag tycker är klokt att titta på ett P2P när man tittar på P2P-lösningar. När man talar om massdistribution i P2P-nätverk så är det en resurs man jagar efter. Framförallt, det är upplängdskapaciteten hos noderna. Det vill säga, det är det som noderna bidrar med när de kommer in i ett nätverk. Att de kan skicka upp så att servern slipper skicka upp så mycket. Nyckelfråga blir såklart, hur mycket av den här kan vi använda? Den föregående frågan, anpassar sig nätverken efter det fysiska internet? Det kommer att ha jättestor påverkan både på operatörer och användare. P2P-nätverk är lite knöliga då, för att folk stänger av sina datorer hejvilt. Så att vi måste hantera failures. Sen kommer en annan ganska speciell fråga i P2P-nätverk. Det är faktiskt så att vi kommer in som en gäst och använder slutanvändarens utrustning. Det här är en lite känslig fråga. Så att jag tycker att man i sådana här fall bör fundera på, är jag en applikation, är en artig gäst på sin data? Beter den sig väl? Eller stör den mig så att jag inte kan mejla eller använda andra applikationer? Adrian var lite inne på de här frågorna. Var man lägger det här någonstans i liksom protokollstackar och sådär. Video på internet, det händer mycket på alla möjliga formatformer. Man kan välja att låsa sig till vissa medieformat, eller så kan man säga att man bryr sig inte om vilken typ av data det är. Jag tror att det är viktigt, för att då kan man hänga med i förändringar. Det gör även att DRM och sådana saker fungerar. Okej, något om vad jag tycker är bra, vad man ska kolla i P2P-nätverk på. Alla presentationer bör ju ha en long tail slide. Så att jag har min. Om man nu säger att vi har använt idag på internet, har vi använt ett antal olika sätt att sända data på. Det har varit multicast och unicast, och vi ska förenkla det gärna, ta bort sirenerna. Då är frågan, var kommer de att finnas kvar, eller kommer P2P ta över alltihopa, eller kommer var kommer de att, hur hänger de ihop? Och vi tror så här, att för vissa extremt populära saker så är multicast bra i många fall. Det fungerar inte över hela globalt över internet, men inom en operatör så kan det fungera bra. Det har vissa väldigt goda egenskaper. Men det är också ett antal ganska allvarliga brister, som till exempel att man inte kan kolla. Det är bara samtidighet, det är bara livesändningar. Man kan inte gå tillbaka en kvart eller tre dagar senare och titta på det. Men multicast tror vi ska finnas. Vi tror att peer-to-peer, där peer-to-peer är mest effektivt, är när det finns många som använder det. Kanske liksom kroppen på the long tail. Och där kan P2P göra väldigt stor och betydlig nytta. När däremot man kommer ner någonstans på den här grafen börjar dock bli så att det är ganska få som tittar på sakerna. De är väldigt utspridda över världen. Där gör peer-to-peer väldigt lite nytta och kan till och med ställa till problem. Så att där är det mycket, de bättre lösningar att köra Unicast. Om jag summerar ihop det här. Så jag tror inte att peer-to-peer är lösningen för alla videodistributionsproblem som idag finns på internet. Vi tror dock att det kan lösa några utav de riktigt stora bottleneck-problemen. Peer-to-peer fungerar bäst för populärt content och flash crowds. Och det är av den enkla anledningen att jag måste ha någonting att byta med de andra i peer-to-peer-nätverket. Och är det bara jag som är intresserad av Marx-filmen från 53 så kommer jag inte ha så många andra att byta det med. Och vi tror att peer-to-peer-streaming kommer att samexistera med multicast och unicast. För att de fyller lite olika syften. Okej. Det var om lite fördjupning i peer-to-peer-streaming. Jag tänkte beröra två till områden väldigt kort. För att peer-to-peer-streaming har idag blivit väldigt hett och det är många som talar om det och just gjorde sin resa och det poppar upp massa sådana företag som ägnas åt det här. Och vi har försökt titta lite framåt vad vi tror kommer kanske bli nästa heta områden. Och då ser vi två saker. Den ena är det man kan kalla network peer-to-peer caching. Och det bygger på det grundantagandet. Det är en ganska dålig idé att jag först kollar på ett YouTube-klipp och sen så kollar min granne på samma YouTube-klipp 5 minuter senare. Men det skickas ändå från ursprungsservern. Det är en väldig massa onödig trafik som går i ett nätverk. Så man kan fundera då på att man istället långt ut, kanske hemma hos folk i deras hemmaroutrar eller i deras datorer eller någonstans långt ut i nätverken gör ett caching-system som bygger på peer-to-peer så skulle man kunna ta bort väldigt mycket av den onödiga trafiken. Det är ganska komplicerat att räkna på det här. Det är lite olika räkningsexempel på det. Men de tycks landa att man kan ta bort upp till 30% av trafiken. Och en minst lika viktig faktor är att man kan ta bort trafikpucklarna. Det vill säga när det blir flash crowds eller andra beteenden, inte bara för streaming, för all möjlig information, så kan man bli av med dem med sån här trafik. Och vi tror att i någon form så kommer det här att vara någonting som kommer vara en standard i morgondagens internet för att få ner trafikmängderna. Och vi tror att det kommer så småningom att byggas in i routrar på alla möjliga nivåer från hemmaroutrar till större routrar. Så det här är ett område som vi anar kommer att finnas starkt i framtiden. Det andra är lagring. Det har ju börjat bli hett av andra skäl. Det finns en liten observation man kan göra. När man håller på med peer-to-peer-streaming, framförallt video on demand, så håller den lösningen redan på och transporterar stora datamängder och dessutom lagrar stora datamängder långt ut i näten. Det här kan man ganska enkelt generalisera till att göra generella lagringslösningar för att grundkomponenterna finns där redan. Så ett naturligt nästa steg efter om peer-to-peer-streaming kan uppfylla det lovar är att det också kan bli lagringslösningar utav det. Och vi tror att detta kommer att i flera aspekter ger bättre prestanda och bättre egenskaper än en central lösning av den enkla anledningen att man helt enkelt är närmare till datat nätverkstopologiskt. Okej. Det var jag väl berätta om nu.
Great. Var lite fördröjning på micken här. Tack så hemskt mycket. Kanon. Adrian, har du lust att komma upp på scen? och sitta här i en av stolarna så har vi lättare att ta frågor. Och Andreas, du får gärna sätta dig så kan kanske göra så att ni delar på den här handmicken så ställer jag mig där. Tror du att det funkar bra så? Nu funkar det här. Great. Så, räck upp händerna. Där har vi en fråga. Tack.
Ja.
Namn och nummer.
Namn. Magnus Westlund. Hur hanterar ni, jag menar, med peer-to-peer-nätverken? En av de stora nackdelarna är ju den asymmetri som är relativt vanlig i upplänken. Och man kommer ju till ett nivå där man har inte tillräckligt mycket upplänkskapacitet i hela sitt nät för att klara av och leverera till dem som vill ha content.
Den fungerar. Ja, det är en jättebra fråga. Det är helt enkelt. De flesta ADSL-uppkopplingar som folk har ju ganska lite upplänkskapacitet om man jämför med en e-länk. Så att det är helt riktigt. Om det är, så i vissa fall så kommer man använda något man kallar supernoder som fyller på den kapaciteten. Så att P2P-nätverket deltar med så mycket kapacitet det har. Räcker inte den till så fyller man på med annan. Så till exempel för HD-tv-filmer idag så blir effektivitetsgraden lägre. Medan man, om man kommer ner till så att man befinner sig under snittet, den ström man sänder är under snittet av upplänkskapaciteten, då kan man i princip nå 100% effektivitet.
Du kan, om du fattar det kort så upprepar jag frågan, eller så kommer mikrofonen här.
Jag tackar för seminariet. Jag tycker det var väldigt trevligt. Några tankar har jag. För det första, tekniken att distribuera som sådan, idén är ju inte ny. Det ligger med grunderna för internet. Och då tänker jag på DNS-systemet. Det fungerar på samma sätt. DNS, det fungerar på samma sätt. Men det varierar namnslagning över hela internet. Att det mindre mängder data spelar lönt logiskt ingen roll. Det andra är det som Andreas visade i början. Det är det som är grundproblemet, det här med cirkeldiagrammen där du hade med volymen illegal trafik som du kallade det. Problemet med den här distributionstekniken, det är inte tekniskt. Det är i grund och botten att musik- och filmindustrin inte är med på tåget. De motarbetar det här av, provisionsrättigheterna. Att de ska få in copyright-pengar på det. Vad vill man absolut inte ha. Annars finns det utrustning för det här. Man kallar det för hubbar. De kan stå i hemmen, samla upp filmer, musik och liknande. Det är svårt att få tag på en hubb som har, eller en enkel server kan man kalla det. Men hubb är den gängse termen. Den ska ha internetanslutningsmöjlighet. Någon enkel process som kan hämta hem filer, lagra lokalt. Sen har man till exempel en SCART-kabel, kan koppla in sin tv eller något annat. Jag har letat efter sådana själv. Finns inte på marknaden här. Folk vill inte sälja det.
Kan du komma till en fråga? Det är att hjälpa
till med piratkopieringen.
Du hade några poäng där.
Jag stoppar där. Jag har säkert fyllt på tillräckligt.
Du har några poäng här såklart. Det vill säga, mediebranschen har en lite ny verklighet att anpassa sig efter. De har börjat röra sig i den riktningen. Börjat till och med själva använda det för viss typ av distribution. Vi tror att det går åt det hållet. Vi tror att, och det som driver det är att helt enkelt de nuvarande lösningarna inte fungerar. Så vi får se hur snabba medieföretagarna kommer att vara.
Jag passar in en kommentar bara innan du får frågan där. Parallellt, as we're speaking, så är en konferens uppe på KTH som handlar väldigt mycket om de här rättighetsfrågorna. Jag var där igår kväll. Revolution eller reform inom mediebranschen. Organiserad av KTH tillsammans med Finlands IT-högskolan i Helsingfors. Så jag tror inte att rättighetsfrågorna är riktigt, riktigt rätt fokus för dagens debatt. Men det, de är absolut signifikanta för det vi diskuterar.
Hej, Leif Johansson. Vad tror ni om alla försök att bygga in topologi information i content distributionssystem? Till exempel att BitTorrent får lära sig mer om hur, liksom, vad som är nära.
Jag hörde inte.
Nej, ska jag bara...
Du kan säga till mig. Jag hör inte bara så att jag ber honom.
Han frågar om hur viktigt topologi initiativen inom till exempel BitTorrent är. Att de ska lära sig om hur det fungerar.
Ja. BitTorrent.
Till exempel.
Alltså, för att... BitTorrent är en sån swarm-baserad teknologi. Alltså det finns ingen...
Actually, I wasn't asking about BitTorrent specifically, but like there are, for instance, at the last ITF we had a buff on giving peer-to-peer or content distribution networks access to topology information, right? So I was curious about your views on these attempts to bring topology information to the application layer.
Okej, vi älskar dem. Det är jättebra att de kommer. Det har gjorts ett antal sådana här försök. Därför man har försökt göra BitTorrent lite mer nätverkstopologiskt medvetet. Det finns P4P, den gruppen som jobbar med sånt här. Finns det, är vi internetleverantörerna eller någon villig att dela med sig av sån här information, så är det jättebra. Det underlättar byggandet av sådana här nätverk väldigt mycket. Vi tror dock att det kommer att ta tid av massa olika skäl. Och så att, jag tror att vi parallellt med det här så kan man lista sig ut hur nätverket ser ut från de enskilda noderna. Så man får använda båda teknikerna.
Do you care how you obtain this information? I mean, some people have suggested using BGP, for instance, and there are various other schemes to deliver the topology information. As sort of a content provider or an application developer, do you care how you get this information?
Well, as long as it's easy. I mean, and of course, fill some other kind of basic requirements. Means that's security and correctness and timeliness and so forth, but...
Can I just fill in one perspective? You said there are many reasons for this... For this taking so long, is one of the reasons that the content distributors cannot get accurate metrics on how many people downloaded or saw. That's what I hear. I consume lots of video and audio, and basically everyone from time to time tries a peer-to-peer distribution, but they back off because they cannot get accurate statistics. And then they can't get the deals with their advertisers, so they back off to a unit cost solution just because they can't get the metrics. So how can you build in statistically secure enough models of measuring who actually saw this and who dropped out halfway, and we won't count them and so on?
Oh, okay. That.
And you can speak Swedish.
Will you talk?
Yeah. So the question was... let me first repeat the question, because if I don't understand the question, then I don't answer correctly. So the question was that what are the advantages of distributing the content close to end users? No.
No, how do you measure who actually saw? If you have a content distribution network like Akamai, you know, because it's unicast from the Akamai server to the client, so Akamai knows. But if you have a peer-to-peer swarm cloud, you don't know. You don't know who actually downloaded the BitTorrent. They might have consumed 99% of the bits, but they actually never got the whole file. So How can you statistically measure what was consumed from using that business topology?
In the case of this BitTorrent, you mean?
In the case of peer-to-peer.
Eftersom peer-to-peer har gått från att vara lite mer en underground-verksamhet till att nu bli en mer legal affärsverksamhet, så är det här är ju ett av kraven som kommer från kunderna. Så, och rätt många peer-to-peer-system jobbar idag med någon form av tracker, lite grann som BitTorrent också har. Det vill säga en spindel i nätet som har olika grader av stenkoll på hela nätet för att kunna optimera det och för att kunna hantera olika typer av problem som uppstår i nätet. Och det gör också att man har en väldigt god inblick i nätet och hur mycket som, vad som har konsumerats av vem och hur långa tider och sånt. Så att du får samma grad där som i Unicast-lösningar. Till och med nästan noggrannare. Hade vi följt upp din fråga nyss? Ja, vi har kanske...
Jag heter Mohammed Manjan. Jag har en fråga till Andreas. Mm. Har du funderat på mobilitet? Det är många användare som idag använder sig av mobilnätverk. Och på det sättet, då är du inte en artig gäst hos dem, utan du använder du deras nät. Många av de användare som använder sig av mobilt bredband, de är medvetna om att de ska inte köra med en viss kapacitet, uplink eller downlink. Annars får de betala ganska saftiga räkningar. Har ni funderat på det?
Ja.
Det är nummer ett. Sen finns det nästa fråga. Och det handlar om hotspot. Mm. Om det är flera personer som är här i den här salen,
ja,
och använder sig mot någon tjänst. Och då är det många användare här. Och då kan man dela med sig cash eller vad det nu är. Helt plötsligt folk flyttar härifrån till nästa rum och då är det något annat. Och då har du inte samma access till informationen lokalt. Så de två frågorna, jag undrar om du har funderat på det och säkert har du gjort det. Och svar,
ja,
har du också.
Vi har funderat i frågorna. Mobilnät kan man säga så här om. I Sverige har vi ganska mycket flat rates. Men det finns en annan liten diskussion i mobilnät. Det är som man faktiskt delar på ett gemensamt radioutrymme. Ett vanligt nätverk är switchat så man stör så att säga inte grannen. Så peer-to-peer i mobilnät är inte lika kul. Så att vi dessutom så har den ekonomiska aspekten att folk kan få betala för någonting som de inte förstår. Då är man verkligen inte en artig gäst, då är man snarare en slags snillt gäst. Så att de använder vi inte alls. Av de anledningarna. Och din andra fråga var hotspots. Det vill säga vi sitter här inne och kollar på någonting ihop och så drar den som hade det viktigaste datat. Det här är en typ av vad vi kallar peer failures. En peer bara försvinner som var viktig för någon annan peer. Det här finns ett antal sätt att hantera det på. Ett av sätten är att man får inte all data från en person bara. Och sen finns det alltid mängder av backup-lösningar. Det är det som är så fint när man har enorma mängder mediaservrar, att du kan hitta andra backup-lösningar. Och som en sista nödlösning så kan man alltid gå tillbaka till ursprungs... Oj! För mycket gestikulerande. Så kan man alltid gå tillbaka till ursprungsövren. Tack.
Ja, egentligen vad jag hade menat är det att om det var 10 personer här som surfade mot samma server, då är det inte en person det faller bort. Utan alla går härifrån. De tar sin PC och stänger av. Så går de härifrån. Och så finns det 10 andra som har använt sig av samma nät. Helt plötsligt, deras datorer, de blir liksom segare så att säga.
Ja, alltså där är det vad man kanske kan kalla ett massivt peer failure när halva nätverket dör. Då, sådana nätverk måste leva med det. Det är dagligvara för sådana nätverk. Folk stänger av och på hela tiden. Och så därför konstant optimerar man dem, man gör om kopplingarna. Alla mäter sina uppkopplingar. Går det dåligt så går man någon annanstans. Så att de ska hantera det. Målet är någonstans att man ska hantera upp till att halva nätet försvinner. Det brukar man säga i peer-to-peer-värld. Man ska kunna överleva det.
Får jag ställa en fråga här då? Du nämnde att du tror att det här är en del av framtidens internet. Får jag fråga Magnus och Och dig som frågade nyss, hur ser det ut på RFC-sidan, eller om du vet, Andreas, vad finns det för faktiska arbetsgrupper på gång inom det här området på inom standardiseringsorganisationen ITF?
Ja, nu ska vi se. Vi har ju den här om topologiinformation som är arbetsgruppen, heter ju ALTO och är väl på väg att formera, som inte är klart. Här kommer det också ett år. Sen har vi ju tittar jag också på inom mitt område, så tittar vi också en del på transport. Just det här med vad en villig gäst, vilket har ju att göra med faktiskt titta på kanske en ny congestion control algoritm som är mindre aggressiv än normal TCP, och därför kommer det vara tillåt att man stör den normala webbsurfningen och så vidare mindre än vad man gör idag liksom, när man använder vanligt, samma vanliga TCP liksom svaret. Så att det, och det är i grupp, den BOF som var hette Tana, och det troligtvis kommer arbetsgruppen heta det också, så att som tittar på de optimeringarna.
Har hört talas om någonting som heter long poll. Jag lyssnade på grundarna av Friendfeed som pratade igår, som driver en sån här mikroblogging Twitter liknande tjänst, och de har implementerat, alltså du kan realtidsfölja en live-blogging av ett sånt här event, och finns det ingen update så får du ingen respons, och protokollet är byggt så att du inte förväntar dig en ack, utan du hänger istället för att skicka fram och tillbaka till varje transaktion, utan du bara väntar tills det händer något, vilket innebär att alla kan fråga hur mycket de vill, och det skalar mycket bättre.
Ja. Jag känner inte till det, men jag menar, det finns ju smarta sätt att göra det ändå liksom, i mer nuvarande transporter liksom, så att där man väntar på svar liksom.
Okej, tack. Fler frågor i publiken?
Men eftersom vi pratar om BitTorrent, får jag säga några ord bara?
Ta micken bara.
Vi pratar om BitTorrent. Alltså det krävs vissa ändringar i grundläggande protokollerna som finns där. Alltså bit selection, choke mechanism, you know. Och sen peer selection. Det krävs alltså inte att ändra själva protokollet, utan att göra bättre algoritmer som passar för streaming-trafik. Och dessutom att en tredje ändring gäller att på något sätt införa någon slags QoE i dataöverföring mellan olika peers. Och vi har forskat om på detta på BitTorrent, och man har kommit fram till att det räcker med de små buffer som kan göra att det här, alltså data dissemination kan passa krav som ställs på videoöverföring. Alltså i form av playback requirement som jag påpekade på. Och det är precis detta som vår forskning går ut på. Alltså David Ehrman har forskat på detta, gjort trafikmätningar, skaffat fram, tagit fram modeller, trafikmodeller för BitTorrent på session-nivå och meddelande-nivå. Och sen med hjälp av detta har han simulerat enkel swarm BitTorrent och tagit fram vilka dimensioner som bufferpanna som behövs för att göra det här playback requirements för att kunna färdigställa dessa. Och nu har han fått pengar för att forska vidare, stöd från internetfonden, och för att implementera detta och testa i riktigt nät. Alltså det går att göra, att ändra BitTorrent, fast det krävs mer forskning och ja, sådana saker.
Det kanske inte var så tydligt. Och vi har också problemet är att jag inte kan vara. Jag måste också göra kompenserande genom att titta på det går just.
Ja. Ja. Jag kommer att tänka på att, jag menar, det har varit lite visst intresse för att faktiskt påbörja i alla fall standardisering just av peer-to-peer streaming protokoll, liksom, att man faktiskt ska börja titta på de frågorna. Och det är ju en hel del intressant för just vad för standardisering tror jag kan hjälpa. Jag menar, dels är det ju liksom hjälpa det här. Den kan ju egentligen få ställa en fråga här, liksom, hur du ser på standardisering av just peer-to-peer streaming.
Ja, jag tror inte jag har så väldigt starka åsikter i frågan ändå, för att jag känner inte till, alltså peer-to-peer streaming är ju fortfarande ett ganska tidigt stadium och det börjar komma såna, ett antal sådana initiativ, marknaden börjar mogna lite grann, så att än så länge nej, jag tycker det är för tidigt att säga ännu.
Själv skulle jag vilja säga att det finns inte bara det här BitTorrent-vägen som jag berättade om, utan det går att fixa också med overlay routing. Fast det är väldigt dynamiskt. Peer-to-peer betyder att du måste hantera kärn. Men det går att fixa. Och vi har forskat på detta och det går att fixa. Och nu implementerar vi detta och vi vill testa på Planet Lab.
Jo, jag menar, visst, det är ju jättebra att jag menar, när, innan man kommer till standardiseringssteget så ska man ha rätt bra koll på vad behövs, vad är det som behöver och vad vinner man egentligen på standardiseringen, just liksom, vad är det som är de gemensamma funktionerna, vad är det som har, vilka byggblock som behövs liksom.
Dit behöver man ha nått en viss mognadsgrad för att kunna inse vänta, de här sakerna, om det är nätverkstopologi eller om det är hur man samlever UDP, TCP, alltså ett antal sådana saker, hur man är en RTS, alltså ett antal nätverksmässigt. Vi kommer nog dit. Jag tror inte att vi... Det är väl nu någonstans vi ska börja diskutera det, i alla fall.
Ja, min kommentar vill jag ta, för jag, en av de här farorna jag ser med peer-to-peer-streamingen är just frågan om hur god nätmedborgare är de här protokollen. För man har tittat på Yoast, just så är de liksom rätt aggressiva. De går ju framförallt att få sin tjänst fungerande och bryr sig mindre egentligen om hur andra saker fungerar, just för att försöka få uttaget realtids eller se med realtidsvideo som det handlar om i det fallet att fungera då. Liksom. Man har ju vissa, du måste få in data att aha, vad händer om nätverken inte riktigt levererar eller hur mycket kan man trycka undan annan trafik? Liksom. Det är sådana frågor som jag personligen är lite orolig för i det här området. Att vissa aktörer kanske har mindre skruper av oss god medborgare.
Vad vi vid BTH vill göra är att nu har vi till exempel, man kan det här med overlay routing för att fortsätta. Det behövs inte, det behövs inte Nutella eller ja, någon annan kademia eller någon sån overlay. Och ovanpå kan du implementera med hjälp av mjukvara som du installerar i en nodes. Kan du göra overlay routing. Och vår tanke är att nu har vi simuleringsmodeller. Så vi vill implementera dessa och testa i Planet Lab riktig miljö. Och sen det blir open source. Alltså, och sen precis som Skype gör det, du vet. Jag tänker inte starta något företag, men kanske mina doktorer eller något, det kan de göra. Och känna lite, precis som Skype gör, du vet. Det är samma affärsmodell som, jag tror det är open source, kommer bli större och större i framtiden, jag tror det.
Får jag svara på din fråga lite här också? I alla fall vi ser internet här som ett litet ekosystem där det är många aktörer inblandade och man på kort sikt bara prioriterar sin egen applikation, struntar i internetleverantörerna eller andra internetvändare, så tror jag att det är rätt dumsnålt och det kommer att få rätt tydliga backlashes för att folk kommer att reagera på det här och börja införa trafikpolicys och andra tråkigheter. Så att jag tror att det ligger i ens egen intresse att bete sig rätt väl.
Jag delar Magnus oro om det här med peer-to-peer kommunikation. Ponera att du har både Skype, någon annan programvara som använder peer-to-peer, och det tredje och fjärde och femte. Hur mäter man hur mycket CPU-kraft man använder, hur mycket av resurserna man använder på datorn och så använder? Det finns liksom ingen, i alla fall vad jag vet, det finns ingen naturlig koppling mellan de här systemen. De är kanske inte ens medvetna om varandra.
Nej,
det betyder att helt plötsligt så datorn går på tumgång och det börjar dra jättemycket ström och alla 10 fläktar på din bärbar dator går.
Ja, absolut.
Du kan inte ens komma till dn.se.
Nej, och där är ju en del av vad vi tycker är att vara en artig gäst. Att inte sådana saker ska hända som gör dig upprörd på något sätt. Det är också en kundkommunikationsfråga. Man kanske ger kunden någonting tillbaka. För att om man anser att din dator kan vara väldigt hjälpsam i ett peer-to-peer-nätverk, då kanske du får gratis film från den som sänder det. Alltså, någon form av rimligt utbyte kan ske där. Men det lite mer komplicerade problemet du nämner här, samexisterande peer-to-peer-applikationer på en dator, Skype, BitTorrent och peer-to-peer-streaming, och dessutom vill jag mejla. Man kan, som vi tittar på det, så gör vi så att beroende på lite grann vad vi kan utläsa du har för intresse, om du tittar själv på film, ja, då verkar du vara intresserad av att film ska fungera. Då kan vi vara lite mer aggressiva i hur vi använder resurserna. Tittar du inte på film, då måste man därmed vara extremt artig och kanske backa bort så snart någon annan försöker använda trafiken. För det kan vi märka. Vi kan inte däremot veta vad det är för trafik.
Ett sätt att tackla de här, eller att tänka på de här problematiken som du tar upp, det är om man begränsar, dator generellt kan göra mycket saker. En mobiltelefon, i alla fall för några år sedan, var inte riktigt lika generell. Den använder man för att prata med. Och jag såg ett, jag vet inte om det blev kommersiellt, men ett mobiltelefoniföretag i USA som byggde ett multihopp telefonisystem där trade-offen var, när man var i tätorter eller i utkanten på tätorter, så hade man access till basstationen och kunde ringa. Men de som var längre bort, som inte hade täckning, de multihoppade in via personer som roamade och som rörde sig längre ut. Så trade-offen var att man fick lägre kostnader om man tappade lite batterikapacitet, men fördelen var att man fick jävligt mycket bättre täckning till lägre kostnader just genom att min terminal var påslagen. Och det gick, poängen här, att kommunicera till kunderna som förstod vilken nätmedborgare, vilken nodmedborgare min terminal är. Och det tror jag är utmaningen för att få det här att funka, att vi utbildar oss alla som använder sånt här. Och BitTorrent-klienten som inbyggde min hemmarouter som jag fick av bredbandsbolaget för några veckor sedan, den har någon slags automatisk algoritm som beter sig väl versus mig, och jag får inte se den algoritmen. Bredbandsbolaget bjuder inte på det. Jag vet inte om det är hårdvaran eller bredbandsbolagets konfiguration, men om jag laddar grejer över internet så stör inte det mitt hemmanät. Så att det börjar implementeras, men vi skulle väl kanske önska en tydligare redovisning av hur och faktiskt en utbildning av mig, så att jag förstår varför och hur jag lastar ner nätet. Jag tror att vi vill lära oss, vi som är inte nätverksdesigners utan mera användare, vill vara goda användare av nätet.
Och jag tror också en nyckelfråga här är att du faktiskt får någonting tillbaka. Och ekvationen måste involvera hemanvändarna också. Blir det radikalt lägre kostnader, så måste de få del av de lägre kostnaderna.
Och få tillbaka, det är ju, ni känner till Set at Home och Folding at Home och liknande. Jag såg siffror att Sony har tappat ganska kraftigt i sin ökningstakt på PS3-burkar som står och bryter protein åt dem på grund av energiåtgången. Alltså förut så kostade det ingenting om man ställde PS3 och den stod och susade i garderoben, så var inte det en issue. Men nu börjar det bli en issue, det börjar bli en cost issue som påverkar folks beteende. Så det är helt rätt.
Jag passar på att kommentera det som du sa. Det är egentligen väldigt bra. Det är någon som erbjuder någon tjänst billigare på grund av att någon kan använda deras prylar. Bara man är medveten om vad det kostar. Egentligen, det är no free lunch, okej? Okay? Så vad jag ville säga, det är att om det är så att du utanför stan Du är kanske på hitchhiking någonstans i USA och du låter någon annan använda din mobil för att komma åt någon nät. Då drar du ner på batteriet. Och kanske samma människa vill komma åt och kunna kommunicera med sina vänner, vad det nu är. Va? Det är därför man har telefonen med sig. Och det kan ju dränera. Och är det så att det är dålig täckning så behöver du mera batteri för att kunna...
Jag förstår det. Vi måste runda av nu. Men okay. Det är upp,
då har jag inga kommentarer.
Absolut, men det är upp till den användaren. Om han vill vara slutsigt av det egoistisk och behålla sitt batteri för sig själv så lever han ju också med att han aldrig får använda någon annans nod om han hamnar i den omvända situationen. Att han inte har täckning. Så det gäller bara att förklara fördelar och nackdelar. Jag ska ge Adrian och Andreas chans att säga sista. Men innan dess ska jag säga att klockan är 12.30 och vi rundar av när de har sagt det. Och jag är jättetacksam för att ni kom. Massa bra frågor. Jag hade kunnat stanna en halvtimme till minst. Och jag tänker ladda ner bådas presentationer och referenslistor och läsa på. Hoppas att ni har tyckt att det har varit okej. Tack så hemskt mycket Andreas och Adrian. Great.